Så tack Arjaka för en fin inledning.
Ja, bra.
Och tack Helene och Vadramuni för detta rum. Det är otroligt vackert och det är det som kommer in i en skog på kvällen. Sådär. Och vi har en eld, en brasa i mitten. Sådär. Och det var så antagligen de muntliga berättelserna berättades förr i tiden. Även än i vissa delar av världen. Att man samlas med sin flock, med sin tribe, med sin klan och släkt eller by. Och berättade historier, berättelser. Kanske Jatakas som vi ska höra ikväll. Jag tycker om det här muntliga berättandet. Det finns professionella berättare idag. Några av mina vänner jobbar med det. Och det är otroligt fascinerande att bara luta sig tillbaka och låta en berättelse få ta plats och äga rum av människor som kan berätta. Det är otroligt starkt. Och så är det ofta någon visdom i, alltså visdomsberättelser som har ett budskap. Och det har de här Jataka-historierna också. Jag ska berätta en ikväll. De kommer från Pali Jataka och det är en samling av 547 berättelser som man kan finna i Pali Canon i Sutta Pitaka. Och det handlar om Buddhas tidigare liv. Och det är fabler, det kan vara djur, men det kan också vara människor och andra levande varelser. Och det sägs att Buddha själv berättade de här berättelserna från sina tidigare liv i sin undervisning till sina lärjungar. För när Buddha, som ni kanske har hört, när han satt under Bodhiträdet, det var alltså ett banyanträd, så mindes han sina tidigare liv. Och det är de som är de här 547 berättelserna, sägs det. Han minns sina tidigare liv och han minns hur han hade praktiserat i olika former. Och de här berättelserna stod på allvar, verkligen. Och för deras etiska och andliga undervisning. Och liksom alla stora myter och berättelser så handlar väl historierna om oss själva, mer än om Buddha kanske också. De här visdomshistorierna, de talar ju direkt till hjärtat. Men de ställer också frågor, stora frågor, som kanske är större än sina svar. Banyanträdet, som Arjaka nämnde också, är det trädet som Buddha blev upplyst under, sägs det. Det är också Indiens nationalträd. Och det sägs att de här löven, som vi kan se här också, ett löv representerar upplysningen, sägs det, eller hela, eller aspekter av upplysningen. Och det här Bodhiträdet, eller Banyanträdet, som finns, där samlades också människor under, för det är ett stort träd, under de här löven, och det gav skugga, och det gav också skydd. Så mycket möten och sammankomster hade man under de här träden, kanske har med till och med idag. Och där kanske också berättelser berättades, sagor berättades och myter, verkliga historier. Och det här trädet som Buddha blev upplyst under, Banyanträdet, finns i Bodhgaya. Så. Jag har varit där, jag har ett löv därifrån. Ja, det är flera av oss som säkert har varit där. Vi har haft en internationell ordensretreat där. De har samlats under detta träd bland annat. Och vi ska prata om banyanhjorten och den kallas också ibland för den gyllene hjorten eller guldhjorten. Det handlar om mod och medkänsla. Det är arketypiska teman, men den går rakt in i hjärtat. Det går inte till intellektet sådär. Det är inga hög undervisning som man behöver liksom vrida hjärnan om, utan den går rakt in. Det är därför jag gillar de här. De bara viktiga budskap som når in i våran tid. Och de illustrerar också de buddhistiska idealen, de här sex paramitas, som är tecken på fullkomlighet och fulländning. Det finner ni i den här historien också, som är generositet, etik, tålamod, energi, koncentration och visdom. Den här berättelsen innehåller också det man kallar så här skillful means, Så. Men det är förmågan att anpassa sig själv till de intressen och de behov och kunskaper för andra. Att kunna anpassa sig det för att kunna undervisa dharma på ett skickligt sätt. Så man kan, kanske lära sig språket, man måste lära sig om folket, man ska prata som bönder, prata till bönder och så vidare. Så det är också ett en berättelse om det, hur den här hjorten gör det. Med flexibilitet och medkänsla. Mm. Jag har levt med den här berättelsen om de här hjortarna en tid. Varför jag vill ha den här historien, det var för att jag själv var på en längre meditationsretreat. Vi mediterade hela dagarna. Och på kvällarna så samlades vi med frågor till den läraren som ledde den här retreaten, som var väldigt väl bevandrad i Pali Canon. Och han avslutade de flesta kvällar med berättelser om Buddhas liv. Bland annat den här berättelsen. Vi hade frågor om medkänsla och metta. Och sen avslutade han, och han var en muntlig berättare. Han kunde ta en historia och berätta när det var, han ansåg att det var ett bra läge till att berätta. Ta en berättelse för ett svar på frågor. Så det var otroligt fascinerande. Och den här historien, den här berättelsen kom jag så väl ihåg. Men den fanns inte översatt till svenska. Så jag satt och översatte den från engelska, men inte från pali, men på engelska. Så man sitter med den här historien och var väldigt passionerad i den och levde med de här hjortarna. Sen häromdagen, med de här sista dagarna, och sen häromdagen när jag kom ut, jag bor i Hammarbyhöjden. Och där ligger Nackareservatet, och där finns förstås rådjur. När jag kom ut, och det var en solig dag här häromdagen, kliver ut på min gångväg mitt. Vad kommer? Jo, två rådjur. Det är alltså två hjortar bland annat i den här berättelsen. Och jag blev så här, är det sant? Är det det som uppstår när man intimt, appassionerat är nära någonting? Det bara uppstår. Och de bara vandrade lugnt på och tittade på mig och gick vidare. Det var bara rös. Det var faktiskt lite häftigt. Ja. Och sen råkade jag gå in på ett antikvariat. Det är lustigt vad det händer saker. Då hittade jag den här. Jag ska bara rekommendera den. Om ni inte vill läsa Pali Canon och Jataka historier, så kan man alltid läsa Lars Gyllensten. Den här boken hittade jag, som heter Sju vise mästare om kärlek. Och vad ser jag? På baksidan står det så här. I forna dagar när Brahmadatta var konung i Benares i kungariket Kasi kom Bodhisatta till världen i en hornugglas gestalt. Han hade slagit sig ner i en stor skog i närheten av Benares och utsett den högsta eken i skogen till sitt residens. Lars Gyllensten anknyter fritt till legenderna om Buddhas tidigare liv. Alltså han har läst Jataka historier. Och den här är faktiskt riktigt bra. Och jag blev väldigt nyfiken på Lars Gyllensten. För den här berättelsen handlar om människans oförkomligheter. Men de hittar och går till lärare. Det finns en... jag kan rekommendera att läsa den. Den talande papegojan, skedstorkens svårmod. Men det är visdom i den här boken. Jätteintressant. På tal om Jatakas. Den heter Sju vise mästare om kärlek. Han kan sin Jataka, denna Lars Gyllensten. Mm. Så. Jag ska läsa, och jag kan inte läsa den här utan till. Det är min önskan att bli en muntlig berättare någon gång, men det får bli mitt nästa liv. Men jag kommer läsa innan till, som man gör i en saga. Så sätt er till rätta och njut av denna berättelse om banyanhjorten. Det var en gång då Buddha föddes till en banyanhjort. När han blev vuxen blev han ledare och kung av en hjortflock. Han var vacker och kraftfull, med guldfärgad päls, ögon som gnistrade som juveler, och hans horn var långa, ståtliga och strålande vita som silver. Han var känd för sin visdom och vänlighet. Han guidade sin flock med klokhet och ledde dem till hjärtat av en avskild skog i utkanten av Benares, där de, skyddade av de stora träden, ledde fria från faror. Inte så långt borta, i samma skog, levde kung Branschjorten, som också var ledare för sin flock. Det var också mycket vacker, stark och ståtlig hjort. I världen utanför denna skog regerade en kung vid namn Brahmadatta av Benares. Och framför allt annat älskade denna kung jakt, och detta påtvingade han även sina undersåtar, som var tvungna att lämna sina sysslor och affärer för att följa med på de dagliga jakterna. Så snart solen gick upp sadlade han sin häst och ledde sina män på en vild jakt genom åkrar och ängar, skogar och dalgångar. Vanvettigt sköt han sina pilar, och han slutade inte förrän solen hade gått ner. När vagnarna rullade tillbaka till palatset efter dagens jakt var de fyllda med döda hjortar, vildsvin, kaniner, fasaner, apor, leoparder, björnar, tigrar och lejon. Och kungen var nöjd. Men hans folk var inte nöjda. Fälten där de odlade hade förstörts av den kungliga jakten. Jordbrukare och köpmän hade tvingats lämna sina arbeten för att hugga ner skogen och skrämma fram de gömda djuren mot den väntade kungen och hans män. Statsangelägenheterna hade även de blivit åsidosatta. Tillsammans kom folket fram till en enkel plan. De byggde en inhägnad av stockar djupt i skogen. Vi fångar in en flock hjortar i denna inhägnad, sa de. Då kan kungen jaga hur mycket han vill, och han behöver inte kräva lika mycket hjälp från sina underståtar. Låt honom jaga tills hans hjärta blir tillfreds. Då kommer han inte att förstöra våra fält eller tvinga oss att lämna våra affärer. Låt honom vara lycklig. Inhägnaden byggdes, och sen gick de in i skogen, beväpnade med vapen och pinnar, för att driva djuren in i inhägnaden. De omringade de områden där de båda flockarna, det som tillhörde kung Banyanhjorten och det som tillhörde kung Branschhjorten, och föste dem till inhägnaden med rop och slag. Så snart de båda flockarna var infångade stängdes grindarna omkring dem. De delikata och känsliga djuren blev stressade och snurrade runt i desperata cirklar, sökte finna en väg ut. Men det fanns ingen. Till slut stod de utmattade och darrade och inväntade sitt öde. Folket gav sig iväg, glada i hågen, för att berätta för kungen om deras framgång och fångst. De sa till honom att de inte längre behövde följa med honom på hans jakter, men att istället framgångsrik hade lyckats fånga ett antal hjortar i skogen för hans kungliga nöje. De båda flockarna var fångade. Banyanhjorten gick runt hos sin flock. Solskenet sken på hans silverfärgade horn. Hans svarta ögon lyste och nosen var våt. Den blå himlen är ovanför. Grönt gräs växer i våra fötter, sa han till de andra. Ge inte upp. Det finns liv. Det finns hopp. Jag kommer att hitta på ett sätt. Och han strävade efter att försöka minska och lindra deras rädsla. Snart anlände kungen för att se den nyfångade djuren. Han var mycket nöjd. Och han njöt av det han såg. Han spände sin båge och förberedde sig inför jakten. Så då han märkte till de två ståtliga gyllene kunghjortarna nedanför honom och sa: ledarna för dessa båda flockar är magnifika djur. Ingen ska få skjuta dem. De ska skonas. Därefter ställde han sig så att han hade en bra överblick över inhägnaden och sköt iväg sina pilar rakt in i den myllrande flocken. Hjortarna blev förtvivlade. De sprang vilt omkring i alla riktningar i inhägnaden. De skadade varann med horn och klövar när de försökte fly undan det dödliga regnet av pilar. Och så fortsatte det. Varje dag återvände kungen och hans män till inhägnaden, och varje dag dödades flera hjortar, antingen av kungen själv eller av hans jägare. Många skadades av de flygande pilarna, andra skadades i deras förtvivlade försök att komma undan. Så en dag träffade kungen av Banyanhjorten och ledaren för den andra flocken för att komma fram till en plan. Vi är fångade och fast här. Jag har provat alla sätt hur vi kan ta oss härifrån, men alla utgångar är spärrade. Smärtan som vållar våra flockar är outhärdlig. När pilarna kommer flygande blir många svårt skadade när de försöker komma undan. Trots att döden är oundviklig kan vi åtminstone försöka rädda det som överlever från onödig smärta och skada. Det kom överens om att det varje dag måste låtas fram en hjort. En från den ena flocken den ena dagen och en från den andra flocken den andra dagen. Den hjort som lotten faller på den dagen placerar sig nära, strax under där kungen hans män ställt sig för att skjuta. En hjort måste varje dag offra sig själv att bli skjuten. Det här är en fruktansvärd lösning, men det enda sätt vi kan rädda många andra från onödiga skador och smärtor, sa Banyan-hjorten. Och resten av hjorten fick leva i fred tills deras, och resten av hjortarna fick leva i fred tills det var deras tur. Nästa dag när kungen och hans jägare kom till innehägnaden fann de en darrande hjort ståendes rakt framför dem. Dess ben och kropp skakade, men det höll huvudet högt. "Vad är det här?" sa kungen. "Ah, jag ser. Detta är verkligen ädla hjortar. De har valt att endast en hjort ska dö, hellre att alla ska lida av vår jakt. Dessa hjortkungar är kloka." Men en tyngd la sig på kungens hjärta. "Vi kommer att acceptera deras villkor," sa han. "Från och med nu skjuts bara den hjort som står redo i inhägnaden." Han tog av sig sin pilbåge, lämnade platsen och red tillbaka i tystnad till sitt palats. Den natten sov kungen oroligt. Och genom hans drömmar vandrade en gyllene hjort. Nästa dag föll lotten på en dräktig hind. Hon gick till sin kung, kung Branschhjorten, ledaren för den andra flocken, och sa: "Jag går gärna och uppfyller min lott när min kalv är född. Men om jag går nu måste både jag och min ofödde unge dö. Var vänlig och bespara mig. Jag ber inte för mig själv utan för kalven som snart ska födas." Men ledaren för flocken lyssnade inte till hennes vädjan och sa att hon måste acceptera sitt öde. Han sa: "Jag kan inte skona dig. Lotten har fallit på dig. Det finns inga undantag och jag kan inte låta någon annan ta din plats." Hon nöjde sig inte med detta svar utan hon gick istället till Banyan-hjorten med sin bön. Han lyssnade tyst, såg på henne med breda och mjuka ögon. "Res på dig, syster," sa Banyan-hjorten, "och gå fri. Du har rätt. Villkoren för lotteriet kräver att endast en behöver dö. Därför ska du befrias från lotten tills kalven är född. Jag kommer se till att det blir gjort." Banyan-hjorten reste sig upp. Det fanns ingen annan han kunde skicka för att ta hennes plats. Han hade skonat henne, därför måste han nu själv ersätta henne. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Han gick lugnt med stor värdighet genom sin betande flock. De såg på honom där han gick bland dem. Hans stora böjda horn, hans lysande skarpa, vänliga ögon. Och han försäkrade och tröstade dem alla. Aldrig hade deras kung gjort dem besvikna. Aldrig hade han övergett dem. Om det fanns en chans att rädda någon så skulle han ta den. Inte en enda gång hade han härskat över dem. Han var en riktig kung och hans flock fann tröst i hans närvaro. Jaktlaget väntade ovanför inhägnaden med bågarna dragna. När de såg att det var hjortkungen som hade kommit ropade de: "Kung Banyan-hjort, vet du att vår kung har skonat dig? Varför är du här?" "Jag har kommit för att två andra inte ska behöva dö. Skjut nu. Ni har ert arbete att utföra och jag har mitt." Men de sänkte sina bågar och skickade ett meddelande till kungen: "Ers majestät, kom snarast till inhägnaden." Bara efter en kort stund kom kungen i snabb ridande fart. "Vad är det?" ropade han. "Varför har ni kallat mig?" "Kom, ers majestät," ropade hans män. "Titta." Där stod Banyan-hjorten nedanför inhägnaden. Hjortkungen och människokungen såg på varann. Kung Banyan gjort, sa människokungen efter en stund. Jag känner dig. Jag har sett dig vandra genom skogarna i mina drömmar. Varför är du här? Har jag inte befriat dig från min jakt? Store kung, svarade Banyanhjorten, vilken ledare kan vara fri om andra lider? Idag bar en hind med sin ofödda kalv om hjälp. Lotten hade fallit på henne. Både hon och hennes ofödda kalv skulle dö. Lotten kräver att endast en ska dö och det ska uppfyllas. Jag tar hennes plats. Det är min rätt och min plikt som kung. En sten föll ur kungens hjärta. Ädle Banyanhjortsan, du har rätt. En kung ska ta hand om sina undersåtar. Det är en undervisning jag länge försökt förstå. Men idag har du gjort den tydlig för mig. Jag ska ge er en gåva för det du har lärt mig. Du och hela din flock är nu fria. Ingen av er ska jagas, skadas eller dödas igen. Gå nu och lev i frid. Men Banyanhjorten sa, store kung, det är verkligen en ädel gåva, men jag kan inte ge mig av ännu. Kan jag fortsätta tala? Fortsätt tala, ädelhjort. Du är konung över människor. Om jag går i säkerhet med min egen flock, betyder det inte då att den återstående flocken helt enkelt får lida ännu mer? Varje dag kommer du fortsättningsvis bara döda dem. De kommer inte ha någon respit eller frist. Regnet av pilar kommer fortsätta falla över dem. Det jag önskar över allt annat är min flocks säkerhet. Men jag kan inte köpa det på bekostnad av att öka andras lidande. Förstår du? Människokungen blev chockad. Va? Utropar han. Menar du att du skulle riskera din egen och din flocks frihet för andra? Ja, sa Banyanhjorten. Det skulle jag och det ska jag. Tänk på deras ångest och plåga, store kung. Föreställ dig deras lidande. Låt dem gå fria. Människokungen gjorde en paus och funderade. Efter en stund lyfte han huvudet och han log. Jag har aldrig hört eller sett något så ädelt med sådan resolut omsorg. Hur kan jag neka dig? Du ska få din önskan. Den andra flocken får också gå fria. Kan du ge dig av och iväg med din flock och leva i frid nu? Men Banyanhjorten svarade, nej, store kung, det kan jag inte. Jag tänker på alla de andra vilda fyrfota varelserna. Liksom dem har jag levt mitt liv omgiven av faror och rädslor. Hur kan jag leva i frid med vetskapen om den skräck de måste uthärda? Jag ber dig, väldige konung, förbarma dig över dem. Det kan inte bli frid om inte de också är fria. Människokungen blev återigen förvånad. Han hade aldrig föreställt sig något sånt. Han tänkte och tänkte. Och långsamt växte sanningen i Banyanhjortsens ord klart för honom. Han insåg att det var sant. Det finns ingen verklig frid om den inte omfattar alla. Du har rätt, sa människokungen till slut. Aldrig mer i hela mitt rike ska någon fyrfota varelse dödas. Det är alla befriade från min jakt. Kanin, vildsvin, björn, lejon, leopard, tiger, hjort. Alla. Aldrig ska de falla för mina jägares pilar. Så min lärare, har du nu funnit frid? Men Banyanhjorten sa, nej, store kung, det har jag inte. Hur är det för de försvarslösa varelser som flyger i luften? Fåglarna, store kung, som lever omgivna av ett nät av faror. Stenar och pilar når dem var de än flyger. Det faller från himlen som ett regn i hela ditt rike. Det känner ett sånt lidande som du knappast kan föreställa dig. Store kung, jag ber dig, låt dem befria. Befria dem också. Ädle kung, sa människokungen. Du är en hård förhandlare, du är bestämd. Men ja, jag ska befria fåglarna. De kan nu flyga fritt i hela mitt rike. Ingen människa ska jaga dem igen. De kan bygga sina bon i fred. Är du nöjd nu? Kan du äntligen känna frid? Store kung, svarade banjanhjorten. Tänk på det som är tysta i din värld. Fisken, min herre. Om jag inte kan tala för dem, vem ska göra det? Medan de simmar i sjöar, floder och vattendrag i ditt land ligger krokar, nät och spjut alltid redo ovanför dem. Hur kan jag ha frid medan de vistas en sån fara? Store kung, jag ber dig, skona dem också. Ädla varelser, sa människokungen, och tårar rann ner från hans kinder. Kung av medkänsla, aldrig tidigare har jag tänkt på ett sådant sätt. Men ja, jag är överens. Även fisken lever i mitt rike, och även de ska vara fria. De ska få simma i fred i hela mitt rike, och ingen människa ska döda dem. Nu alla ni som är samlade här, meddelade kungen, hör mina ord. Det här är mitt tillkännagivande. Se till att den sprids över hela landet. Från denna dag framåt ska alla varelser i mitt rike erkännas som mina egna nära och kära. Ingen ska fångas, jagas eller dödas. Det här är min sista kungörelse som ska gälla för evigt. Se till att den blir uppfylld. Säg mig nu, ädle hjort, sa han och vände sig till banjanhjorten. Har du frid nu? Stora fågelflockar flög högt upp ovanför dem och fågelsång hördes i träden. Hjortar betade lugnt på det gröna fältet. Ja, sa banjanhjorten, nu har jag frid. Och han hoppade upp och sparkade som en kalv. Han hoppade av glädje, av riktig ren glädje. Han hade räddat dem alla. Han tackade kungen från botten av sitt hjärta, samlade ihop sin flock och gick med dem tillbaka in i djupet av skogen utanför Benares. Det finns idag en stor pelare av sten som kungen byggde på den plats där han hade talat med banjanhjorten. Inristat på den är bilden av en hjort omgiven med orden hyllning till den ädle banjanhjorten, högste lärare och kung av medkänsla. Så levde även människokungen vidare med vishet och omsorg överallt. En 2500-årig visdom som är aktuell även idag. Det vet jag inte. Jag skulle vilja lägga, ibland har man ett förband och jag tänker ha ett litet efterband. Vad som, det finns en liten kort berättelse till som jag ville berätta. En del har säkert hört en som är från idag. Och det är av vår lärare Bante Sanga Rakshita. Det finns en liten snutt på den här på Vimo på nätet. Där han intervjuas av varför han är vegan. Och det är en ganska nyligen gjord intervju med honom. En del har hört den. Men jag blev väldigt berörd av den. Den är väldigt, allt det här enkla som går rakt in tror jag starkt på. Det som berör mig och som går rakt in. Som går förbi mitt intellekt och mitt huvud. Och när han berättar den här rakt upp och ner så tänkte jag berätta den. Det är en nutida visdomsberättelse. Han fick frågan om varför är du vegan? Och så sa han, det finns en liten historia bakom det, säger han. Det var så här, det kom två vänner till honom på besök. Och de berättade att de hade adopterat 5-6 hönor. De hade adopterat de här hönorna på ett litet center som tar emot hönor som kommer från fabriker där de måste kläcka ägg. Då. Producera ägg. Men de kunde inte få några mer ägg, de här hönorna längre. Utan de blev inte dödade utan de hamnade på det här lilla centret. Och det här paret kom då och hämtade då 6 stycken och adopterade dem. Och de tog dem hem och ställde dem på sin gård. Och där stod de. Och kunde inte röra sig. De hade alltså inte fått röra på sig under sin vistelse på den här fabriken. Så de kunde inte gå. De visste inte hur man rörde på sig. Och de berättade att det tog ungefär 2 dagar innan de här hönorna kunde börja röra på sig och gå på sig. För de hade levt så tätt tillsammans så de hade aldrig fått gå. Vad de också såg var att de inte öppnade sina ögon. Och det var för att de hade blivit så exponerade av starkt ljus i den här fabriken. För de får starkt ljus på sig. Och det tog dem också någon dag innan de kunde öppna ögonen igen. Och när Bante fick höra det här så tänkte han också på de här burhönsen förstås. Man tänkte också på de kor som behandlas likadant. På burkor som man kallar det då för. Ja, han blev väldigt berörd av det och därför blev han vegan. Helt enkelt. Det är bara när man kommer så nära sanningen, bara så vi vet det här, men att verkligen också beröras av dig, att det påverkar oss. Den lilla historien tyckte jag var väldigt varm att höra. Enkel och okonstlad och ganska osentimental på sitt sätt. Och vi hade ju tillfälligt och föreskrift där vi sjunger Pana till Pata. Och det betyder att inte ta någons andetag. Första föreskriften. På Pali betyder inte ta någons andetag. Det tycker jag är vackert. Och det ligger till grunden för alla andra föreskrifter som en buddhist har. Så hjärtat i Buddhas undervisning är medkänsla och visdom. Och kan ni föreställa er över hur en värld skulle se ut om vi slutade döda? Alltså bara försöka föreställa sig den tanken om alla i hela världen kom överens om att sluta döda. Det sägs att det är en otroligt naiv önskan, är utopi. Och det tycker jag är intressant att det kallas en naiv, utopisk tanke. Vi tänker kortsiktigt. Tror vi verkligen på det här? Är det verkligen möjligt? Kan man sluta döda? Ahimsa, att inte heller bruka våld. Är det möjligt? Kan vi föreställa oss det? Tänker vi även de barnen? Dalai Lama har ju sagt den här, det har ni säkert hört. Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, försök då sova med en mygga. Ni vet hur det är, va? Man blir ganska irriterad. Till slut vill man smacka till. Och det är en liten mygga som irriterar mig lite så att jag inte kan sova. Förstår du? Den mycket. Men jag ska väl komma tillbaka till första föreskriften. Och jag tycker också att vi kanske skulle ta och... den pratar om att den påminner oss om på alla sätt att undvika att skada andra. Jag skulle också vilja påminna om det vi faktiskt gör för att inte skada andra. Vad är det vi gör faktiskt? Det som är lätt att säga var allt det vi skulle kunna göra. Men vad är det vi faktiskt gör för att undvika att skada andra? Jag skulle vilja att vi sätter oss två och två. Vi tar inte tre och tre. Att vi sätter oss bara två och två. Och bara delar med oss lite grann av vad gör du för att undvika skada andra levande varelser eller miljön eller någonting. Vad är det du gör egentligen? Det kanske skulle ta en hel natt att berätta allt det där. Men om ni bara kunde sätta tillsammans två och två en liten stund och se vad ni kommer fram till. Vad ni faktiskt gör. Och gläds i det. Det har en effekt.